Han började som fotbollsspelare, sen blev han klubbdirektör i Djurgården i 10 år. Numera är han sportchef för Djurgården i fotboll och nu kommer han ut, eller har kommit ut med sin nya bok, Superbosse. Välkommen hit, Bosse Andersson!
Välkommen, tackar, tackar.
Kul att ha dig här.
Ja, kul att vara här.
Idag ska vi prata lite fotboll hade jag tänkt.
Ja, vad roligt. Ja. Det är din.
Det är min sport. Grejen är så att, nej jag kanske inte kan så mycket om fotboll. Nej. Men jag tittar alltid när det är VM, OS. Man gillar ju ändå att se Sverige vinna. Så det spelar egentligen ingen roll vilken sport
det är. Det är inte så ofta man har vunnit i fotboll sådär.
Nej, de kom ju 3-94 i alla fall.
Det var en jävla bra sommar. Var det inte det?
Jo, fantastiskt. Ja, för fan. Jag var till och med i Rålambshovsparken.
Det var jag med.
Du ser, våra blickar kunde ha mötts redan då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du Bosse, innan vi kommer in på din fotbollskarriär och du har ju till och med varit polis i 7-8 år. Mm. Så vill jag såklart höra om din uppväxt.
Ja, okay. Ja, men jag växte upp utanför ett litet samhälle som heter Rö, mellan Rimbo och Norrtälje. 500 invånare, uppväxt i en lanthandel där det liksom var en Europaväg som gick. Kunderna kunde vara olika. Det var ju bönder som bodde runt omkring och det kunde vara fabrikörer och så kom det politiker som Gustav Boman, Lasse Werner, Uffe Elving och sådär. Och sen hade vi Finlands trafik. Det var rätt mycket Finlands bussar en lördag. De var ganska berusade och grejer. Så vi hade liksom lite gränshandel också. Och sen drev vi butiken tillsammans med min familj då. Så vi bodde ju ovanför och därifrån i den där lilla byn så fanns det en fotbollsplan och det var ju det man kunde hålla på med och en levande förening som hette Rö IK. Och det var där jag liksom började spela fotboll. Så det var ju de här en glesbygd, en liten ort på glesbygden som sprudlar lite av föreningsliv och framförallt den här pulsen genom Norrtälje och Stockholm, att det var en Europaväg som gick rakt igenom. Och sen hade vi ju en stoltheten i byn var ju Björn Wallegård, världens första rallyvärldsmästare.
Hur var din uppväxt? Har du syskon?
Ja, jag har syskon. Jag har 3 äldre syskon. Så jag är sladdunge. Så att, de är lite äldre än mig, 15 och 9 år. Så att det var väl kanske inte helt riktigt planerat så. Men, så att jag har 2 brorsor och en syrra då, som också var verksamma i butiken under uppväxten. Då. Så, att, ja.
Så alla fick jobba?
Alla fick jobba ganska tidigt. Och man blev ganska kreativ när man i lanthandeln, man snickrade eller man målade fågelholkar och sålde dem eller man var inne och lärde sig lite grann om vad man kunde göra med pengar och tjäna pengar på vissa olika typer av tillfällen.
Skulle du säga att det har hjälpt dig i livet?
Absolut, framförallt har det hjälpt mig att sociala kompetensen att träffa och möta människor och sen att det finns, alla människor är ganska olika men det finns något att ta sig tid på och möta, så finns det någonting som har man ICA-butiken så måste man vara trevlig mot alla och det är en ganska bra egenskap att ha med sig i livet att möta mycket folk när man är ung och alla har olika förutsättningar, alla olika typer av människor så att och de ska ha bra service och ta sig emot väl. Och det är väl absolut den bästa skolan för mig faktiskt.
Dina syskon, har de också blivit säljare?
Nej, det har de inte blivit. De har blivit lite ganska annorlunda. De har jobbat inom ja, man kan säga ICA och Statoil, och så har de gjort det. Och sen har syrran jobbat på dagis. Så att nu är de pensionärer, glada pensionärer, och lever livet.
Är lanthandel, lever den än idag?
Nej, men i samband med att de byggde en ny Europaväg mellan Norrtälje och Stockholm, så var det här sista etappen, och den invigdes 96, och efter det så liksom då dog pulsådern där av trafiken, så att då blev det en liten by som kom på baksidan, och det var inte samma typ av genomströmning, så att i samband med den så lag vi ner den, och men vi hade väntat på, min pappa var förberedd från 1970, så fick 26 bra år ändå, så att det var bra timing.
Och hur var det i skolan? Var du omtyckt av kamrater?
Ja, det tror jag, att jag var ganska omtyckt av kamrater. Jag hade ju svårt att sitta still. Jag gav energi och var ju lilla buskillen där. Var det någon i klassen som hade hembesök av lärarna, så var jag en av dem. Sen var jag ju liksom... det var ju mycket fotboll, eller man spelade landhockey, så ville man ju vinna på rasterna, och det kunde ju bli lite handgemäng på det för att man skulle vinna, så att några kanske blev sura på någon rast, men det gick väl snabbt över. Men däremot senare i skolan så upptäckte jag värdet av att vara bra i skolan, och då är det liksom bra när man får andra kompisar som kanske inte bara håller på med fotboll och som är duktiga i skolan, så kan man med olikheter så kan man foga in sig, och det hjälpte väl mig rätt mycket att man kom ut med ganska hyfsade betyg ändå i nian. Det hade man nog inte sagt när jag gick ut fyran, femman, då hade jag nog fler varit oroliga för mig vad jag hade haft för slutbetyg i nian. Sen kom jag till gymnasiet, och då riktade man in sig på jag gick ekonomiskt 3 i Norrtälje då, på ekonomisk linje, och då kunde man ju se att de där ämnena som var lite intressanta, som företagsekonomi eller redovisning eller ekonomiämnen, då var det första gången man fick 5 i betyg, och då får man liksom så här lite boost. Så att jag hade en uppåtstigande kurva, och det blev bättre och bättre de sista åren, men första 6-7 åren hade jag nog rätt svårt, både min lärning och sitta still, och det blev väl både kvarsittning och andra hembesök, som jag sa.
Vi pratar ju oftast om det, att man hade säkert såna här ADHD-symptom, men tiden så var man ju bara jobbig.
Liksom. Ja, var bara jobbig, absolut. Och det tror jag man hade blivit klassad för om det hade funnits på den tiden. Kanske någon bokstav till också.
Ja, och sen kanske man lugnar ner sig med åren när man blir äldre och sådär. Men jag tänker... Fotbollen då? Mm. Du stod i lanthandeln, du pluggade ganska mycket sen vid högstadiet, gymnasiet. Hur fick du tid med den?
Men det var att när jag var 14-15 bast, så kände jag att jag hade ganska bra talang. Dels så hade vi ett bra fotbollslag just i den generationen runt mig. Men vi hade några, om man har ett lag där, då får man ju... ta spelare som kanske är både 1, 2 och 3 år yngre. Men det laget hävdade sig väldigt bra i min åldersgrupp, liksom, som var födda 68 i Uppland. Och då hade du då en skicklig tränare och entusiasmerande ledare runt om, så blev vi väldigt träningsbevägna, och vi hade en bra grupp som ville vinna fotbollsmatcher, och det sporrade och motiverade varandra. Och där någonstans så kände jag att jag har ganska bra talang, men... då måste man ju försaka en hel del, och så fick jag någon sån här sporre att komma och träna med något lite större lag och sådär, men då blev man ju liksom ganska fokuserad när man var 15-16 år, och sen började man klättra i seriesystemet. Dels så gjorde vi det med våran egna klubb, vi gick från 7:an upp till 5:an, och sen så började jag klättra genom att byta klubb genom Norrtälje, Vesby, och sen hamnade då i Allsvenskan, så att men just den där 14-15 år när man växer, och har man då bra timing med att man har ett bra lag runt sig, och man vill känna delaktighet eller tillhörighet, och så till exempel att man har då bra tränare som tar sig tid, så jag är ju tacksam. Annars hade jag aldrig blivit bra i fotboll, jag hade nog säkert inte varit ledare än idag i den rollen. Så att det var perfekt timing, men jag kommer ihåg att man liksom... man kunde inte vara med på allting, och att man fick gå ut och springa själv eller att man tränade själv och gjorde ett eget program, och då är det kul när man lyckas.
Och när hamnade du i Djurgården?
Jag hade varit en liten bråkig tid genom att jag hade spelat i Vesby och hade 5-6 allsvenska anbud, och då hamnade jag i AIK. Men det gjorde jag tack vare, på grund av att det var engagerade ledare som hade, vi hade ju en Statoil bensinstation, och Sanny Åslund som då var tränare i AIK, han hade ju varit chef och kände oss i familjen, och han ville verkligen ha mig. Så att trots att jag var djurgårdare så satt han i köket och ville värva mig och var otroligt engagerad. Då är det klart att ska man gå till en klubb, då är det bra om man har en tränare som tror på en. Och det fick jag uppleva i det fallet. Samtidigt så hade jag en ny start när jag gick till... Det gick väl ganska bra i AIK, men jag hade liksom... Jag valde att gå till Vasalund för jag hade börjat med studier på polishögskolan. Och där egentligen var det första gången jag kände att, liksom att man blev lite respekterad, så man kunde vara den Bosse Andersson som jag egentligen är, att man tar ansvar för gruppen, man är en ledare, och då känner man sig trygg och då utvecklas. Och det var väl där jag fick den här liksom genombrottet på elitfotbollen, för det var liksom för kanske för många steg som jag tagit, och så kommer man till en miljö där man känner sig liksom en bra fotbollsspelare, det är konkurrens och så liksom självförtroende och så kunna vara sig själv. Men det kom ett trendbrott. Men sen hade jag 5 år bra år i Djurgården sen när jag följde min pojkdröm att spela i Djurgården.
Pluggade du till polis samtidigt som du spelade i Djurgården?
Ja, jag tog examen när jag spelade i Djurgården. Däremot så gjorde man pluggade ju då 10 månader. Sen var det EM 92, och då var poliskursen kortare än normalt. För att vi skulle ut och jobba när det var EM här i Sverige. Och sen var man ju på praktik i nästan 20 månader. Sen avslutade man med 5 månader i skolan. Och då blev jag klar i juni, men då spelade jag i Djurgården då alltså.
Var du med i EM?
Jag var inte med i EM, inte i truppen, och jag var inte med och jobbade som polis. Men däremot så jobbade jag som polis ute i Vällingby under den perioden. Så jag var inte med i EM, men jag var där och tittade.
Men hur kändes det då, att ha tragglat med fotbollen och så blir man inte uttagen till EM?
Jag var inte ens nära där, kan jag säga. Däremot så, Sverige hade ju, du vet ju själv, under 90-talet och även 94 så hade ju Sverige ett grymt bra lag. Dels så kom till semifinal 92 på sin hemmaplan, och så kom man till semifinal 94, ett världsmästerskap. Och det bara bubblade ju i Sverige den sommar 94, du kommer ihåg, med Dahlin och Brolin och Kenneth Andersson. Så att jag var inte ens
Henke
nära.
Larsson.
Henke Larsson.
Du spelar ändå i Djurgården i 5 år.
Mm.
Och sen sticker du iväg till Portugal.
Jag var där under den här tiden. Jag blev utlånad. Så jag var borta och kom tillbaka. Så jag var i Braga i Portugal i ungefär 10 månader.
Och hur kommer det sig?
Ja, det kommer sig av en anledning, för att Braga var att titta på när vi spelade en fotbollsmatch. Och då gick det ganska bra för mig, så frågade de om jag skulle kunna, och då ställde jag frågan till Djurgården, för jag hade ett utgående kontrakt, och det här var innan den här Bosmandomen som revolutionerade fotbollsvärlden. Och då fick jag tillåtelse att åka ner dit, och samtidigt som jag hade lovat att jag skulle förlänga mitt avtal med Djurgården. Så det var jag var i den åldern och man ville pröva ett äventyr, och jag fick den möjligheten. Så att det var väl mer så det blev. Sen blev det ju, då var det inte så jäkla vanligt att det var många fotbollsspelare som var proffs, utan jag kände mig ganska privilegierad och fick den möjligheten. Sen kom ju den här Bosmandomen ett halvår senare, sen där spelare som inte hade kontrakt kunde byta klubb utan att man behövde, man ägde sig själv helt enkelt som fotbollsspelare. Och det blev en grym utveckling, dels både ekonomiskt för många av spelarna, samtidigt som det gav också man ägde sig själv, att liksom spelarna kunde ha en mycket större frihet och lättare att bli proffs, liksom byta land. Och det var ju det boomen på, att det blev ett stort antal mer fotbollsspelare som var svenska som spelade i Europa och senare i andra delar av världen.
Tjänade du mycket pengar på din fotbollskarriär?
Nej, det gjorde jag inte, tror jag inte. Första delen så var man ju halvtidsproffs. Och sen hade man en annan, som till exempel jag utbildade mig, eller hade ett annat jobb. Det var ju väldigt få som var, det var ju precis de sista åren i min karriär som det blev stark utvecklingen av fotboll, och samtidigt som ekonomin började stiga. Så det är klart att det skildes ju en ganska kraftigt på vad man hade för lön i slutet av 80-talet mot vad man hade i slutet av karriären. Men det är klart, sen beror det på vad man tjänar. Jag hade ju liksom, alla vi som spelade då hade ju någon annan inkomst. Fotbollen var ju grädet på moset, och de pengarna, så var det inte några stora pengar, men det, man får väl bli glad någon gång när man ska ta ut pensionen, så tror jag att man har det mesta att hämta där.
Vilket år slutade du med fotbollen?
98.
Och då jobbade du som polis också?
Ja.
Och hur var det att pendla mellan polisjobbet och fotbollen?
Nej, men det var väl ganska bra. Dels hade jag ju bra chefer som jag gjorde, och så kunde jag periodplanera, så att jag jobbade egentligen inte 100%. Så det var en bästa kombo. Du hade en polisvärld där det var ju som ett fotbollslag att komma till. Hade du bra chefer så kunde du planera det utifrån vad vi hade för schema. Samtidigt så ibland så var det kanske inte helt enkelt om man kom till någon grej och man kände igen en som fotbollsspelare, och just den här rivaliteten AIK och Djurgården. Men jag tror det hade varit mycket, mycket svårare idag än vad det var för 25 år sedan. Men däremot så är det klart man märkte av det där några gånger och situationer. Både ibland kunde det vara på godo och ibland kunde det vara på ondo. Det var aldrig något problem att kombinera träning och fotboll. Det är klart man kom lite sent till jobbet någon gång. Men däremot så när jag lagade av och spelade fotboll så jobbade jag som i klubben som klubbdirektör, samtidigt som att jobba halvtid som polis. Och det var där största utmaningen kom, att telefon ringde fast man var på utryckning eller något sånt där. Och insåg jag ganska snabbt att det här går nog inte att kombinera, utan det blev något halvår, år där som jag kombinerade båda.
Jag tänker, du jobbade som polis på slutet av 90-talet, och utmaningarna med att vara polis idag. Ser du en jättestor skillnad på vad ni fick syssla med för brott och vad som händer idag?
Ja, men du vill bara följa med i samhällsutvecklingen eller nyhetsflödet, så är det klart, en skjutning var inte till vanligheterna. Det kunde ju hända någon gång. Jag var på någon skjutning, så framförallt så var jag med på, du kommer ihåg Stureplansmordet 94. Det var ju en ganska revolutionerande grej mitt i natten, mitt inne på Stureplan, och den kvällen som när man grep C3 och så, vad de hette, de greps ju på Ekerbron vid Drottningholm. Och jag var inte i främsta linjen, men jag var vid Brommaplan. Men det var ju liksom ett sådant här stort ingripande som när mördarna greps där. Och då, det är klart att det var väl första situationen som jag var med om, en skarp skottlossning där det var flera döda där man grep dem som förövarna. Men utvecklingen har ju, det är ju ett otroligt tragisk utveckling liksom i samhället i stort. Att du vaknar ju var och varannan morgon med att det har varit sprängningar eller skjutningar. Och det är klart att jag tror det är betydligt tuffare idag att vara polis än vad det var för mig i slutet av under 90-talet.
Och vad tror du det här beror på?
Jag tror det beror på många olika anledningar. Att det är klart att det är ett misslyckande om det är upp mot 150 skjutningar på ett år. Jag tror att samhällsutvecklingen har, jag tror det här med, eftersom jag är föreningsmänniska själv, att liksom, jag tror det är jävla viktigt att integrationen måste vara lyckad. Det måste finnas i samhället föreningar, aktiva ledare som, vad jag hade när jag var liten, det var ju bra förebilder, entusiasmerande fotbollsledare, ideella som tog sig tid liksom. Och den har man väl sett att föreningslivet har blivit utsatt, tuffare och tuffare att driva, färre och färre eldsjälar, och då har du mindre och mindre koll på samhället i stort, att hitta saker som du vill känna tillhörighet och delaktighet. Det tror jag är en främst. Sen är det ju också att det handlar ju om att man ska liksom, ja, konflikter och grejer som ligger och handlar om pengar liksom, och knark och droger, som haft också en ganska stark utveckling de sista 20 åren.
Kan du se att det handlar också om fattig och rik?
Ja, men det är klart att jag var ju själv, jag jobbade i Vällingby och Tensta, Rinkeby och Hasseby och Kista och den. Det är klart att det finns utanförskap i det här, och det är självklart så handlar det om utanförskap och fattiga och rika och segregationen, och det är klart att den kan man ju bli, och tittar du in i framtiden så är det klart, kan man ju klart bli orolig hur vi ska få ihop ett samhälle som känner att jämlikhet eller likhet och rättvisa, det är väl det som vi växte upp med ändå, att det fanns alla möjligheter.
Så du är inte positiv till framtiden?
Nej, jag tror det kommer bli tufft. Absolut, jag tror inte det. Jag tror inte skjutningar i korta perspektiv kommer att minska. Jag tror att samhället kommer att bli tuffare. Jag tror snart kommer att bli en säkerhetströskel både i villaområden och gate community som man kan se om man åker till andra. Så kommer vi nog likna både USA och Sydafrika i vissa delar framöver. Optimistiskt, va? Jävla positivt.
Ja, ja, ja. Jag älskar pessimister. Not. Nej, jag skojar. Men då tänker jag så här. Om du fick vända trenden, hur skulle du göra det? Är det då mer föreningsliv och...
Nej, men jag tror att ett aktivt samhälle tror jag är jävligt viktigt. Att man får barn och nästa generation att få andra typer av intresse än att känna tillhörighet med gängkriminalitet och knäcka den koden. Så kommer inte det vara en del. De som gör brott ska ta ansvar för sina brott och ska låsas in. Jag tror vi måste ha lite tuffare verktyg. Ge polisen mer möjligheter för att kunna avse. Det är inte meningen att man ska kunna som 14-15-åring slåss om vem som vill ha uppdrag och mörda och sen få åka till NK och handla fina kläder. Då är det nog fullständigt misslyckande i min värld.
Och det här med alla straffrabatter då?
Ja, det...
Är inte det konstigt?
Jag tror man behöver se överallt. Men jag vet inte hur du menar med straffrabatter, att man sitter 2/3 av tiden man har blivit dömd.
Utan jag tänker att man gör flera brott och så räknar man bara på något brott som man har gjort istället för att räkna på allting.
Nej, men jag kommer ihåg när jag var polis då, när jag var, och så var jag på en rättegång. Det var en skottlossning på collage och det var olovlig körning och man hade gjort något. Och så sitter man där bara och tänker, man, om man har skjutit på collage mot en människa, gjort andra typer av brott, så bakas det in, så får man 10 månader i fängelse. Det är klart.
Ja, vad är det för något?
Vad är det för något? Alltså, i min värld.
Ja, jag är i de normala svärd kanske. Ja. Vad tycker du om det här med att man ska, jag tänker lite Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson, lite uttalande om att skicka hem familjer och...
Ja, men jag är ju ingen politiker. Absolut inte. Jag är en föreningsmänniska. Jag kan bidra med de saker. Sen tror jag det komplexa är att vara politiker och vad man väljer för väg. Men jag tror att du måste ta... Var det Fälldin som sa det? Veta hut? Eller? Alltså, vi måste vara en... Alltså, till att börja med att droger har blivit så otroligt jävla populärt. Jag märker ju också i vardagen att droger är någonting... Alltså, det fanns inte med mig. Jag har aldrig kommit i kontakt med. Men sluta knarka. Alla måste bidra och ta sitt ansvar. Sen får politikerna hitta sina agender, vad de lägger för agenda. Men någonting måste göras. Att det blir tuffare tag och att... Att det är liksom, om man ska vända den här trenden. Den som skjuter och mördar, den ska ju sitta inne i min värld. Och straffas.
Självklart. I Sundsvall så hade de en 8 meter lång lista, hörde jag. Och det fanns ju ingen som inte kände någon som var med på den här listan. Över de som smsat för sina drogköp.
Ja, de hade ju sänggavel 03:30 hade de smsat köp på en sänggavel eller en säng. Det var liksom, nej, men den där listan, jag såg den också. Men det kan man så bli jävligt chockad.
De har väl också blod på sina händer då i så fall?
Ja, men alltså den drabbade ju alla. Den gjorde ju ett vakuum i hela Sundsvall. Det var ju alla yrkeskategorier som hade haft en sms-kontakt. Det var idrottsstjärnor, det var politiker, det var tv-stjärnor, det var liksom journalister, det var restaurangägare etc. Och det slog en chock, tror jag, i hela samhället just när det där blev offentligt. Jag tycker det var jävligt bra att det blev offentligt, men det var många som fick ont i magen och att det var grannen var involverad och grejer. Jag tror det krävs någon sån här synlighet. Men det var ju roligt med de där när de smsade 02:30, köp på Blocket.
Köp på Blocket. Ja. Det är mycket, mycket konstigt, ja. Konstiga köp. Som du säger, vem köper en sänggavel på Ikea 0230 när alla ligger och sover?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tillbaka till dig då, och när du jobbar då, du jobbar ju som klubbdirektör för Djurgården i 10 år.
Mm.
Vilket år började du jobba? 94-95 där?
Nej, men det var ju fotboll, då spelade jag.
98 då?
Ja, 98-99 så började. Och då var Djurgården tynande tillvaro i en andra division i Sverige. Man låg inte i den högsta divisionen. Vi hade dålig ekonomi, vi var en splittrad klubb. Vi var tufft åtsatta eftersom vi hade haft supportrar som hade ställt till oreda. Samtidigt så kom du ihåg, om du, det var en domare som blev nersparkad på planen när vi spelade, Anders Frisk, och det är klart att vi var väldigt hårt, vårt förtroende var väldigt låg, vi hade dålig ekonomi, vi låg i andra divisionen. Men då kom det in några ledare i Djurgården som Bosse Lundqvist till exempel, och en ny styrelse som hade en vision att göra Djurgården väldigt bra igen och komma upp i högsta divisionen och vara mer den yttersta spetsen i allsvenskan i Sverige. Och då, just den tajmingen när jag slutade som spelare, fick jag förtroendet och frågan, skulle du kunna vilja jobba här? Och det var ju egentligen ett blankt papper, och man var ju tvungen att vara kreativ. Man hade erfarenhet av fotboll, gillade föreningslivet, så det var ju en otroligt ball resa där vi egentligen bara på ett par, tre år gick från spela i Division 1 norra till att bli Sveriges bästa lag. Vi vann ju 3 SM-guld, kom 2 ett år som nykomlingar 2001 och spelade i Europa 7-8 år. Och det var klart att den utveckling och den framgången vi hade var ju helt fantastisk. Och det var man ju, om du har då börjat med ett blankt papper och se vad vi kom till, så var det en otroligt ball tid att vara med och vara delaktig och också vara den som var, ja, tillsammans med styrelsen och Bosse i synnerhet, Lundqvist då, att vara den som motorn i det.
Men du hade helt slutat med fotbollen när du blev klubbdirektör?
Ja, det var svårt att kombinera. Ja.
Och sen kombinerade du, sa du, lite med polisjobbet. Ja. Men sen måste du ha lagt all fokus på vad klubbdirektör.
Ja, absolut.
Så du lade av.
Absolut, jag lade all fokus och allt på liksom, jag är jävligt bra på någonting jag brinner för och allting, då blir jag helt så här passionerad och säger, jävlar, jag ska jobba stenhårt för det här, för jag drivs av det, jag tycker det är kul, och sen har man passionen. Och sen hade jag ju också att det är min klubb, som jag, lilla Knatte, som jag växte upp med och hade som, att man blev djurgårdare, så det var, kombinationen var ju hur bra som helst, och framförallt att vi fick vara, jag fick sån stort ansvar och även kunna vara kreativ.
Under den här tiden också, under din klubbdirektörtid, så träffade du även din fru Kiki.
Ja.
Vad såg
det
ni
gjorde
då?
Innan, i och för sig.
Vad hittade du henne?
Nej, på fotbollsförbundet. Hon jobbar på fotbollsförbundet, så det var mer slump. Ja. Så att,
love sen, at first sight?
Ja, kanske. Mm. Det var fotbolls-EM samtidigt som det.
Så du menar att du träffade henne på mitten, vadå, i mitten av 90-talet?
Ja, precis.
Så innan du blev klubbdirektör?
Ja, precis. Jag var spelare.
Så ni har varit uppe i, vadå, 26, 27, 30 år?
Ja, nästan 30 år. Ja.
28 då, om du var 95. Det är mycket siffror i den här podden.
Ja.
Man ska räkna ut och så här, det är 80-tal och 70-tal och 90-tal. Ja. Man måste ju så här hänga med.
Men du var inte med på 60-talet.
Nej, men andra gäster har varit med på 60-talet. Men man lär sig alltid någonting nytt. Men det, jag vill ändå följa tiden på något sätt för att hänga med lite.
Ja, tiden är viktig, va?
Ja. Och ni är fortfarande upp och har 2 barn.
Ja.
Och hur är det då? Nej, hur håller man ett förhållande vid liv?
Nej, men det handlar ju om att det är klart att inte jag är enkel att leva med och har missat en del middagar och etc. och sånt där. Men det handlar väl om att man vill ha kul och ha bra värderingar och ha roligt att umgås med vänner. Sen att det finns ju bra och dåliga dagar i det också. Men det finns en tillit och en respekt och man trivs tillsammans. Man är som bra kompisar också, givetvis.
Ska du säga att ni har vuxit ihop efter...
Nej, men det är inte lätt att leva med så där heller. Men däremot så finns det saker som gör att man trivs ihop.
Ja, men hur har Kiki stått ut?
Ja, det är en bra fråga. Det kan man ju fråga sig. Men, nej, men hon har ju haft mycket roligt också. Och sen är det ju så att hon har ju haft cancer också, två svängar. Och då blir man ganska imponerad av kvinnor. Eller att liksom, om den som är drabbad, vilken jävla kraft. Jag tror kvinnor har bättre kraft än vad män har. När man får tråkiga besked och så ta upp den här kampen. Jag vet inte om jag hade orkat ta upp den kampen på det sättet. Då blir man ganska imponerad. Vilken jävla power det finns där också. För då blir man ganska utsatt. Man är någon annans händer på en jävligt tuff resa som du inte vet vad den leder till. Tuff behandling, sjukhustid, lång tid. Och tacksam att det finns donator som kan donera stamceller. Så blir man ju ödmjuk för det.
Vad var det för cancer?
Mantelcells lymfon. Ja, och den är ganska aggressiv. Och då måste du göra både cellgifter under en lång period. Cellgifter, strålning. Och sen också göra en transplantation med blod och donator.
Och när fick Kiki den här typen av cancer?
Det kom från en blixt från en klarblå himmel precis innan jul 2014. Så att då sitter du bara vid ett skrivbord och så säger att, och sen på måndag, på en fredag, och sen på måndag sitter du bara, okej, då är du inne i en annan värld liksom. Det blev så jäkla abrupt. Och jag har varit så förskonad från friska människor eller tråkigheter, och är det då 45-46 år så liksom puff, då kommer det liksom så här otroligt påtagligt på en själv liksom. Och har du också familjer och barn och ska parera ett jävla tragiskt, då gäller det att du har jävligt mycket bra vänner runt omkring dig, och själv får du gå in i en bubbla. Du är ju liksom, sen måste livet fortgå, du måste ta hand om hemmaplan och du måste ta hand om ditt jobb. Då gäller det att du har ett jobb där du har bra människor som stöttar. För jag tror att liksom, gör du något tråkigt så måste du ändå liksom vardagen fortgå, att du har stimulans med arbetskamrater etc. Du kan inte bara lägga ner och lägga dig i soffan och vänta vad ska hända.
Hur gamla var era barn då?
De var ju då 14, 15 och 11 när första gången. Så det är klart, har du hemsjukvård på brevlådan eller morgon och kväll, så det är klart att Det har inte till i den åldern, eller i småbarnsåldern.
Sen blev hon friskförklarad då?
Ja, man blir ju inte, man går ju på koller ganska mycket. Hon fick ju tillbaka det där en gång till. Och då var det ju samma resa 1,5 år. Sen har det ju bra, man måste ju gå på checker egentligen varje månad. Och tittar man sen. Men när det har gått över 5 år, vilket det har gjort nu då, så blir ju kollerna mindre och mindre. Men de har ju jävligt bra koll på när man har gått igenom det, så att det är alltid på sin vakt för att motverka om det är någonting av värdena som avviker, så finns det ju en action bakom direkt, och det har vi märkt några tillfällen. Det kan vara svårt att få igång immunförsvaret eller något sånt där också, då måste man stimulera det.
Jag tänker på Kiki då, som har varit fruktansvärt sjuk, och vilken hjälte hon är som har tagit sig igenom allting. Men så vet jag också, jag haft en annan gäst i podden som också berättar om hur mannen vid sidan av hela den här situationen gick in också i någon form av kanske depression, eller du vet, man hamnar själv i någon form av hur ska jag förklara, en känsla av att man känner sig kanske lite hjälplös, man vet inte vad man ska göra, eller man får ta tag i saker och ting, man är inte van, allting kommer som en chock, helt plötsligt så ställs ju allting på sin spets och så ska man bara gå igenom det där och så ska man vara den friska och den glada och pigga och ta hand om allting. Gick du själv in i väggen?
Nej, inte i väggen gjorde jag inte. Däremot så jag börjar förstå vad du menar. Man känner ju liksom, om du ska gå på en resa som du aldrig har gjort. Jag har varit förskonad från sjukhusmiljön. Jag har varit förskonad från hemsjukvård eller mycket på distrikts, vårdcentraler och den biten. Men när du plötsligt kommer in där så känner du, det här är en ny miljö. Framförallt blir jag jävligt imponerad av alla människor som jobbar inom sjukvården. Hur bra och duktiga de är, hur de ställer ut, jobbar dygnet runt och sånt där. Det var ett bestående, men du känner ju någonting, en ovisshet. Det är ju någonting som, hade det varit fotboll eller någonting så hade man ju kunnat hantera, hade det varit med. Men det här är ju någonting, du är utlämnad till någon annans händer. Du vet inte var resan slut och du vet inte hur de här cellgifterna, om du aldrig varit med om det så kan du aldrig fatta. Då är det liksom, då finns det bra och dåliga dagar och det finns långa nätter och det är så det är klart man har upplevt det. När vi gjorde den andra gången, då kände man, då visste man ju de här, då hade man ju mycket mer vetskap av okej, cellgift, okej, en vecka här kommer att bli ganska tufft och då fick man ju ta kraft till det. Sen fanns det ju kanske en bra vecka innan man skulle in på cellgift igen. Då liksom, man lärde leva med det på ett annorlunda sätt, men för mig var det ovissheten och på en resa som du aldrig hade varit med om tidigare. Och då, om du kontrar till andra gången, så var det ju mer, då kände man ju mer lugn. Nu vet man vad som väntar framför sig. Och det är klart att jag gick aldrig in i väggen, men däremot så påverkar det. Man visste vilka veckor som blir tuffa och vilka andra veckor som blir lite bättre.
Har du påverkat barnen någonting?
Absolut. Ödmjukhet för livet, att man ska också leva livet. Samtidigt så vet du att många drabbas av cancer. Och då har du varit öppen med det, så vet du att liksom det kan vara en kompis vars föräldrar får cancer. Ja, men då kan de berätta hur de upplevde det. Så jag tror att det i skiten som har varit så tror jag att de har gett en helt med sig någonting, för att väldigt många som får cancer som de kan vara ett bollplank i och ett stöd i en svår situation. Även jag.
Skulle du själv säga att du har blivit ödmjuk?
Absolut. Av det. Absolut. När du, som jag sa, jag trodde aldrig man skulle kunna sitta och säga att livet varar för evigt. När man är uppe i den här bugglan så bara pang, så sitter det någon i rock och säger, hör du, det här är allvarligt. Och vi har satt till andra resurser och vi måste börja på måndag. Det här kommer bli en tuff resa. Det är, jag tror du också skulle bara få en chock när för du var väl ungefär i den åldern som jag var när jag fick det. Inte jag fick det beskedet, men jag var med på det här beskedet. Och då tänkte man, då måste man ju fan leva livet. Ha roligt och etc. Och sen, framförallt om min fru blir bättre på att säga att man, jag vill göra det här. Och sätta sig själv i fokus på, istället för att någon annan ska göra och man bara gör det automatik.
Du jobbar ju som sportchef för Djurgården i fotbollen. Gjorde du det också under tiden Kicki var sjuk?
Absolut.
Hur funkade det att ta över det här jobbet samtidigt som...
Nej, men dels hade jag påbörjat och vi var inne i en tuff process. För vi hade ett tufft arbete framför oss. Så att dels för att få ordning på ekonomin, få ordning på strukturen och på liksom förbereda klubben på att kunna utvecklas. Så då får du fatta många, om du ska spara pengar så får du inte så många populistiska beslut, utan det är mer tråkiga beslut att liksom sänka kostnaderna, öka intäkterna. Och det är klart att har du gjort det ett år som var ganska tufft och så får du i slutet av det första året en sån här smäll, ja, då gäller det att du har bra folk runt dig. Jag hade en bra vd som hette Henrik Bergen, och jag hade tränare och jag hade lagledare runt mig som hette Daniel och sånt där. De tog ett jävla stort ansvar, samtidigt som man vet, när man väl kom till jobbet så var det gav mig stimuli att ha med människor som stöttade mig. Sen under den här perioden så låg det väl ganska bra i kalendern, eftersom vi började resan innan jul och den pågick fram till till midsommar. Så var det en period som var ganska hanterbar, men jag hade aldrig kunnat gjort det om jag inte haft bra människor runt omkring mig.
Och hur ser du, tänker jag, framåt på Djurgården? Är det så du vill fortsätta ditt liv?
Nej, det vet man. Det här handlar ju om det. Jag har ju varit här i 10 år och jobbat i Djurgården. Som du sa, jag släppte en bok. Det är egentligen första gången man kan säga så här. I det här jobbet så tittar man. Det är ju nästa match, nästa utmaning, nästa grej. Men när vi skulle göra den här boken tillsammans med Marcus Birro så var man ju tvungen att gå tillbaka och titta på vad fan har vi gjort på det här 10 år. Och det är klart att då kände man extrem stolthet. Om du hade sagt det här 2013-14 när vi började, vad Djurgården är idag. Rent ekonomiskt så är vi otroligt välmående klubb. Vi har gått från 4 miljoner till över 250 miljoner i eget kapital.
Wow.
Vi har ökat vårt publiksnitt som är med 13-14 tusen. Då var det en fråga om vi skulle spela på Stockholms stadion om vi skulle vara kvar. Men nu spelar vi på Tele 2. Vi hade ett publiksnitt i år på 23 tusen människor som var och såg Djurgården spela allsvensk fotboll. Vilket är otroligt imponerande siffror. Och samtidigt som vi sa att vi ska vara en öppen och familjär fotbollsklubb så har vi gått och ökat i stort sett upp mot nästan 15 000 medlemmar. Och det är klart att tittar du tillbaks till det, okej, då är man jävligt stolt. Men däremot så är inte jag klar med mitt uppdrag. Jag ska fortsätta jobba och utveckla Djurgården för att vi ska ha sportsliga framgångar. Men en sportchefs roll i en förening av Djurgårds dignitet, det handlar ju om förtroende. Jag inte gör något bra jobb. Då ska ju sportchefen, liksom, jag kanske kan klara ett dåligt år. För man har gjort 10 andra bra år kanske. Men det är ju en förtroendefråga och alltid vill man ju något, prova något nytt. Men så länge jag har förtroende och tycker att det är kul så kommer jag jobba för att Djurgården ska vara i toppen av svensk fotboll och kunna vara med och delta internationellt i Europacuper och sånt. Det är min drivkraft i det här. Men det är självklart mycket lättare, mycket roligare när du har ekonomiska resurser och vi äger besluten själva. Vi behöver inte gå i mössan i hand nu när säsongen är slut, utan vi kan redan nu, vi har sålt över 12-13 tusen säsongsbiljetter fast att det är 5-6 månader kvar till premiären och vi har bra ekonomi och vi ska, alla är eniga att vi ska rusta laget för att kunna vara med i den yttersta spetsen och ta upp kampen mot Malmö.
Några frågor rätt nu då. Ja. Får ni alla pengar för biljettintäkterna?
Nej, man betalar ju hyra också. Vi är ju på Tele2 arena där och det är klart att vi har inte investerat och byggt en arena. Så vi har ju liksom en omsättningshyra. Men det är klart, ju mer folk vi har, ju mer folk tjänar vi. Och vi hade väl ungefär nästan upp mot 70 miljoner i biljettintäkter förra året, vilket är enormt.
Får ni bara för Djurgården eller får ni för hela matchen, så att säga, för alla åskådare den kvällen?
Ja, det finns ju två saker. Om du köper säsongsbiljetter, då har du en viss avräkning. Det vi då säljer till just den matchen, om vi till exempel skulle spela mot Göteborg, så säljer man om du har 15 000 biljetter så säljer du 8 000 så det blir 23 000 som kommer på matchen. Det är klart att då är det en annan avräkning. Men sen är det inte vi som säljer korv, det är inte vi som har garaget och det är sådana andra intäkter som är viktiga. Till exempel många hockeyklubbar i Sverige, Färjestad, de har intäkter på allt de äger arenan. Det gör inte vi, vi är hyresgäster. Men det är klart, ju mer folk är bättre för Djurgården.
Såklart.
Och vi tjänar pengar, men vi har ju också ganska höga kostnader, inte bara arenan. Vi tar ett stort ansvar säkerhetsmässigt också med ordningsvakter och det som vi bekostar. Så att, men det blir ganska bra netto om vi har bra och säkra evenemang och kunder vill gå där.
Men vad händer med alla de här, vad kallas de för som de kastar i publiken?
Pyroteknik och bengaler, ja. Och det. Ja.
Det har ju hänt på Djurgårdsmatcher.
Det har hänt
överallt.
Överallt. Och det är klart att
hur stoppar man sådana huliganer, tänkte jag säga.
Ja, det är svårt. Men däremot så är det så att man gör det, någonting som inte är tillåtet. Då blir du ju straffad. Det är ju dels polisen som driver att du lagför och man blir dömd för brott. Vi som arrangör kan stänga av människor som dels gör brott eller att vi ser att man uppträder på ett dåligt sätt. Då kan vi som förening göra en arrangörsavstängning. Så att det finns olika grejer. Men gör man något brott lika väl som vi pratade om innan, då ska man ju lagföras för det. Och det är ju polisen och åklagarens grej att göra det. Vi är ju inte en utredande myndighet. Men däremot så kan vi ta ansvar för som arrangör och stänga av och göra arrangörsstämning. Och det är klart att vi har betydligt fler arrangörsavstängda i år. Jag vet inte exakt vad det är än vad vi hade för 3 år sedan. Och i och för sig då var det corona, så det var inte så jävla svårt kanske.
Tycker du att det har blivit framsteg i det här?
Ja, vi har framstegen, om du menar att vi har mer avstängda, det är ju inte någon framsteg. Vi har fler avstängda. Samtidigt så har det ju avbrutits. Det fick ju rätt mycket fokus på en avbruten match som kom igång en och en halv timma avbrott, om du kommer ihåg den avgörande matchen mellan Malmö och Elfsborg. Det är inte bra för fotbollen. Det är klart att just där och då, som man bara har sett diskussioner, så vill man ju veta att fotbollsmatchen kommer igång klockan 3 och den är slut ungefär innan.
Ja, hur ska man lösa problemet då?
Ja, det är också vi sitter ju inte overksamma som klubb. Vi har ju ganska klara och tydliga hur vi vill ha våra arrangemang, samtidigt som det är svensk elitfotboll, fotbollsförbundet, polisen och allting. Och det är klart att det har väl varit mer bränningar och avbrott i år, och det är klart att det får vi ta med oss när vi går in i nästa säsong.
Jag bara undrar vad man har för verktyg, så att säga.
Ja, du har ju kameraövervakning.
Man märker vilka det är som
ja,
gör
det. Har man.
Så att det
är bara,
men du säger att det inte alltid hjälper att man plockar de här.
Nej, men det är väl klart, det är ungefär som vi pratar om lagföring. Du vet vem det är som har kastat och du vet vem som ska lagföras, men det blir inget straff. Och då är det klart att det avskräcker ju inte än att göra.
Men de kanske inte är välkomna tillbaka matchen efter.
Ja, men det kan det ju vara. Och det kan ju vi stänga av dem som arrangör. Men däremot så blir det klart att jag tror man har lagt väldigt mycket kraft och det finns mycket grejer. Men man har inte till slut blivit lagförd. Och det tycker jag är tråkigt.
För de här 250 miljonerna som finns i kassan, köper ni spelare för det också?
Ja, det är klart vi gör. Våra motor är ju vårt A-lag här i fotbollen. Vi har ju ett damlag också som spelar högsta divisionen. Och klart att vi ska försöka kampa på båda håll, både i damallsvenskan och i herrallsvenskan, att vara med där uppe i Europa. Det är klart att förväntningarna är, det är ju inte ett enda mål i sig när du har mycket pengar och 26 000 medlemmar, att vi är inte en bank eller vi ska investera i det, utan vi ska ju investera i klubben och utveckla den för att vara konkurrenskraftig. Och det är klart att det som är själva verktygen, det är ju fotbollsspelare. Men samtidigt så gäller det att ha en strategi som vi har jobbat efter sedan vi kom tillbaka. Det gäller att ha en sund ekonomi. Har du inte en sund ekonomi i några år, så går det ganska snabbt. Och du kan inte bara satsa på att det ska gå stolpe in. Ibland kan det gå stolpe ut och vi ska kunna hantera några tuffa år. Men om du har en god ekonomi, då kan du till exempel vi ska bygga en träningsanläggning ute på Kaknäs nu på 500 kvadraten, runt 20 miljoner.
Ute på Gärdet.
På Gärdet. Och det är klart att då börjar du bygga saker som du själva äger, samtidigt som du utvecklar. Och vi tittar ju också på att bygga ett eget kansli på Hjorthagen. Och det tror jag är ganska viktigt, att man bygger upp andra värden och inte bara är fotbollsspelare. Men självklart ska vi satsa på att köpa fotbollsspelare så att vi kommer så bra i tabellen som möjligt.
Och det behöver ju inte vara svenskar.
Nej, det är helst. Vi har ganska mycket stockholmare i Djurgården. Jag tror vi har 12 av 23 spelare är fostrade i Stockholm. Jag tror ändå, om man ska hålla på med fotboll och lagidrott, så tror jag det är bra att man har var man kommer ifrån i Stockholm. Sen måste du krydda det med lite olika. Men för oss är det viktigt att vi har stockholmare i vårt lag. Och sen kanske man inte är fostrad i Djurgården själv. Man kanske växt upp i Bromma, eller man har växt upp i Åkersberga eller någonting. Så att jag tror tillhörigheten och stoltheten, kan du bygga en kultur när det finns när man har kanske spelat mot Djurgården som liten knatte, eller man förstår föreningen på ett annat sätt.
Ja, men man är familj helt enkelt.
Djurgårdsfamiljen.
Superbosse, varför döps boken till Superbosse?
Nej, men egentligen är det för att jag fick ett smeknamn, en ramsa, när jag spelade fotboll. Och då var det en spelare som spelade i Skottland som hette Mo. Han kallades för Supermo. Och skillnaden på Supermo och Superbo var inte så stor. Så den ramsan började sjungas när jag spelade. Sen så levde det väl där kvar. Och sen har jag ju varit ledare ganska länge, och då har det där namnet levt kvar, och Superbosse är ett ganska roligt namn. Och sen det kan ju det växte fram på fotbollsplan. Jag har levt med som ledare, och sen är det kanske att jag har varit på krogen också, så kan vara passande på många sätt.
Tjänar du bättre pengar idag än vad du gjorde som fotbollsspelare?
Ja, det gör jag. Absolut.
Dels
så...
Ja, det är ju.
Ja, det är klart jag gör. Alltså, det var ju 30 år sedan. Det har ju varit en löneutveckling, eller hur? Så att, jo, då var jag
man halvtids... följer inflationen som det heter.
Nej, men jag var ju halvtidsproffs. Men jag tjänade ganska bra då på den tiden. Men det är ju klart att löner och det har gått upp. Och nu jobbar jag ju heltid i en klubb som är en av Sveriges framgångsrikaste klubbar. Och jobbar hårt för att vi ska komma hit. Och det är klart att jag tjänar bra. Men framförallt har jag ett jobb som jag är passionerad för. Och som är roligt. Och det är en bra kombo.
Vad tror du om svensk fotbollsframtid? Både på damernas sida och herrarnas.
Nej, men vi är vana med det här 90-talsgrejen som vi pratade om från början. Att vi kom till semifinal i EM, vi kom till semifinal i VM. Och vi var kontinuerligt med både i VM och EM i gruppspelen med Sverige. Och det betyder en otrolig effekt för hela svensk fotboll att man går dit. För det är så stora pengar som vattnas ner i systemet, i föreningslivet, distrikten, klubbarna, även elitklubbarna. Damerna har ju också haft en extrem framgång och den damutvecklingen är ju också att komma med i mästerskapen. Det är en otroligt viktig inkomstkälla för Svenska fotbollsförbundet. Och missar du några sådana här mästerskap som herrarna har gjort nu, både VM och EM, då är det klart att då försvinner de där 50-100 miljonerna som kommer in på sportslig framgång och då är det ganska vanligt att man kan leva det, för det är inte så jävla svårt när man går till de här mästerskapen att de där pengarna kan man nästan räkna in. Nu kommer det bli några hundår för att man missar EM 2024, man ska in och spela ett VM i 2026 och kvala. Sverige ligger i C-nationen och det innebär ju att man har tappat i ranking. Det blir liksom, man får bättre lag i sin grupp. Då blir resan att komma in i ett gruppspel mycket, mycket svårare. Då måste du skrälla mot några motståndare. Man kommer i en liten annan nivå som du måste överträffa för att komma in i de här mästerskapen. Och du kan inte räkna med dem i akumatik. Men det gjorde man för 7-8 år sedan. Man vet att Sverige kommer, man kan göra lite satsningar och grejer. Damlaget som också haft framgångar. Så ett välmående fotbollsförbund, då måste fotbollen vara med och vara med i de stora mästerskapen. För det gagnar från minsta lilla knatte i systemet till den stora stjärnan i ett av de allsvenska lagen. Så att, och det är klart att om du tittar i korta perspektivet så skulle inte jag vilja ta rollen av förbundskapten.
Tänker du på Janne Andersson?
Janne Andersson slutar ju och det känns som en liten oviss tid att gå in i det här. Och det här uppdraget, för förväntningarna är ju att vi ska leva, att vi ska spela ett gruppspel och att vi ska gå vidare. Du tycker ju det är kul när de där mästerskapen är. Då vill man ju sitta där som vinnare. Och jag tror att det kan bli väldigt tufft de närmsta åren att kunna etablera sig där. För det är en viss skillnad idag på lag. Det var 8 stycken lag 92 och nu är det 24 eller 32 så på ett EM-mästerskap. Och då ska ju Sverige vara där kan man tycka.
Tycker du att det var rätt att Janne Andersson fick gå?
Rätt och det gäller ju att leverera resultat. Har du missat ett mästerskap och ett ytterligare ett mästerskap så är det klart att det handlar ju också om en förtroende. Har du gjort 94 landskamper som Janne har gjort så är det kanske ganska bra läge att gå vidare och prova på något nytt. Så jag tycker, med distans och allting, fast jag gillar Janne Andersson så tycker jag man behöver prova något nytt.
Och vem ska bli vår nästa fotbollsledare?
Det är svårt alltså. Dels ett uppdrag. Jag tror tror jag att det är bra att det ska vara sväng. Men jag tror, om jag har någon favorit som jag tror skulle kunna ta det, är att Olof Mellberg skulle ta det här uppdraget. Dels har han internationell erfarenhet. Han har spelat landslaget själv. Han är en otroligt duktig coach. Och jag tror att han skulle vara perfekt. Sen behöver han ha lite runt folks runt sig. Och att till exempel en sån som Kim Källström kommer in och är någon typ av chef på fotbollsförbundet. Det tror jag skulle vara optimalt.
Hur ska man locka nya hungriga fotbollsspelare?
Ja, det tror jag inte är något problem. Möjligheten att bli fotbollsproffs, det kan man ju se idag liksom, att vi har ju väldigt många bra fotbollsspelare som är ute både i England eller i Tyskland och Spanien. Alltså, vi har många skickliga fotbollsspelare och jag tycker att dels så måste man spela i de stora ligorna, men jag tror drivkraften hos väldigt många unga killar är att kunna bli fotbollsproffs. Så att jag tror återväxten kommer att vara bra med svenska unga talangfulla fotbollsspelare som spelar i de större europeiska landsligorna och samtidigt gör de det, då kommer landslaget också bli bra.
Tack för att du kom hit, Bosse.
Tack själv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.